Ge honom lite pasta då för fan. Han måste ju ha något han kan stå sig på.
Han kanske har lite russin i någon ficka. Det är bra energi.
Välkomna tillbaka alla kära 007-podden fans. Åh, vilken tung väntan ni har fått utstå. 2 veckor utan Jonas Högberg och
Anders Hultqvist.
Men nu sitter vi här igen, redo att ta oss an nästa Bond-film. Hur känns det, Anders? Det känns ända in i märgen.
Vi har ju sagt adjö till Pierce Brosnan alltså.
Ja, vad tycker du om Pierce Brosnan då? Hans samlade verk.
Vi pratade om det förra gången, att vi var nöjda med Pierce Brosnan. Men vi var ju väldigt nöjda med Diana the Day.
Ja, ja.
Och vet du, apropå Diana the Day.
Ja, okej.
Det omtalade klippet som vi pratade om.
Klippet?
Som övertygade oss. Ballettdansen mellan Halle Berry, Pierce Brosnan och en BMW.
Ja, den är ju magisk.
Som vi sa var John Woo-inspirerat. Mm. Utan att vi visste om det, klipparen på Diana the Day, Christian Wagner, klippte både Face Off och Mission Impossible 2.
Fan vad sjukt.
John Woo-klippare.
Så det var en John Woo-klippare?
Ja.
Wow. Även ja, det är ju coolt på riktigt faktiskt.
Så den satte vi. Då får vi ju slås lite på bröstet. Jobbat mycket med Tony Scott och även klippt Fast Furious 4, 5, 6, 7, 8.
Oj, det är många. Det är många. Det känns ju roligt att man faktiskt har lite koll ändå. Eller att man får en känsla för någonting som senare visar sig vara en känsla som var ganska korrekt.
Ja, absolut. Så häftiga är vi.
Men du, nu lämnar vi faktiskt Pierce Brosnan till sitt öde. Och välkomna Daniel Craig in i leken. Vad tror du om den här killen?
Och vi spelar alltså in den 20 oktober och det får ju tankarna till en annan Craig. Craig R. Nelson, vad säger jag? Craig R. Baxley fyller år idag. Det måste jag ju flicka in. Regissören bakom det här mästerverk, Action Jackson, Dark Angel och Stone Cold.
Oj, ja.
Det vill man ju få in. Grattis!
Spännande.
En annan Craig.
Luften gick ur mig, känner jag.
Han var även stunt coordinator, second unit director på 97 avsnitt av A-Team TV-serien.
Åh, oh, jäklar.
Tjong. I ballongen.
I medaljongen, för fan.
Och på Predator.
Oj, ja, det är ju en...
Så det här är en grym kille. Grattis till en annan Craig.
Hur gammal blir Craig?
Det vet jag inte.
Okej, okay. Så mycket för Craig alltså. Låt oss gå över till Daniel Craig.
Daniel Craig.
Daniel Craig, han är ju en tråkmåns tycker jag. Av högsta klass. Ett riktigt träansikte som sällan lyckas förmå mig att tycka om honom.
I sina roller. Det var ord och inga visar.
Ja, så jag är ju direkt fientligt inställd till den här filmen redan på förhand.
Jag hör det. Men det är tur att vi pratade om någon annan Craig.
Men när jag såg den här första gången så tyckte jag att den var bra. Och det var ju inte så länge sedan ändå. När kom den här? 2005? 2006?
2006 har jag.
2006.
Så utsatt datum.
Ja, och... det är ju mycket som är nytt här. De försöker väl starta om hela Bond-grejset.
Men ska den här vara med Dark and Gritty då?
Ja, Dark and Gritty och framförallt så är den väl tråkig.
Men det är ju en återvändande regissör, Martin Campbell, som ju regisserade GoldenEye.
Ja, det är ju,
en av dina favoriter.
Det är ju det vi har. Det är ju Martin Campbell vi har. Han gjorde ju ett strålande jobb med GoldenEye. Det är ju en av mina absoluta favoriter så här långt av Bond-filmerna. Hoppas att han kan återupprepa den bragden. Att faktiskt göra en bra Bond-film.
Samma fotograf också. Vi gillade ju fotot i GoldenEye.
Smashing.
Vi har glömt Second Unit. Alexander Witt. Han var second unit på Ben Afflecks Daredevil. Det vill vi gärna nämna.
Du, jag tycker vi tar oss an Casino Royale.
We were rolling like that it do.
Jaha, det är så du menar. Anders har en märklig rappakalle för sig som inte riktigt leder någonstans. Jag, den mer ansvarsfulla medlemmen i Nonna Sjupodden, väljer att fokusera på filmen.
Nej, du fokuserar på bananen.
Jag har en banan i min fan som jag snart ska...
Det är en rejäl, det är en rejäl doning.
Ja, det är en rejäl banan. En riktig bananjävel som snart kommer vara i min mage.
Var inte du en ansvarsfull? Eller ja, du intar energi på fyllningen.
Inte nu längre.
Nej.
Nu har jag banan i käften. Hör du, vi har sett Casino Royale.
Var det var det. Det var det som hände.
Ja, jag vet. Du... Som vanligt, Anders är ju inte alltid påkopplad när vi ser de här filmerna. Eller? Vad skulle du säga?
Nej, Jonas påpekar flera gånger... Jonas har ju öga för detaljer, så han påpekar ju lite saker. Så blev han tvungen att spröta tillbaka och visa. Men jag missade en herre i början då, Mr. White, som hade...
En bärande roll.
En bärande roll i bakgrunden. Skymundan. Ja.
Men mer om honom senare.
Det kan man kanske tro.
Oj, nu försöker min katt hoppa upp på en väska. I en stol. Han ser aningen misslyckad ut. Ja, vi återgår till filmen. Som Casino Royale. Vad tyckte du om Daniel Craig egentligen?
Daniel Craig, the man.
The myth. Yeah. The wooden face.
Vad pratade vi om?
En och en halv timme in i filmen, då började Daniel Craig skådespela.
Ja, eller jag sa det i alla fall. Här är hans första spel. Här får han spel. Oh. Nej, han gjorde en konstig min när han defilibrerade sig själv. Det gjorde han ju inte, men tanken var det.
Just det. Eller när han blev tillbakaväckt av...
Från det dödas rike.
Ja.
När han hade skådat Mordor.
Då gjorde han ett litet spel. Ja. Och senare i filmen när han blev torterad så skådespelade han också.
Med bragd.
Ja, det var bra skådespel. Men i övrigt så är det Stoneface. Det är en betongvägg.
Ett Stoneface hade ju varit att föredra. Han har ju någon konstig trut.
Alltså, ja, precis. Säger man Stoneface tänker man ju på Buster Keaton. Och han hade ju ett fint ansikte. Nu gör du ett märkligt ansiktsuttryck som jag antar ska leda tankarna till Daniel Craig. Men det är en pussmun. Jag vet inte om Craig verkligen går runt med en pussmun.
Nej, inte en pussmun, men han är hopnypt på något sätt. Lite hopnypt.
Det är som att någon har liksom tagit tag i ansiktet och nypt till.
Nu ska ju kanske inte vara så utseende fixerad här.
Nej, men han ser så otroligt tråkig ut.
Men han är fit.
Han är fit. Som en jävla...
Fiddle.
Alltså, visst, han är ju utan konkurrens den mest vältränade bonden av dem alla.
Tänk du på att han har inget hår på bringen? Rakad bringa gäller nu.
Nej. Inget hår på bröstet. Dåligt.
Ja, men jag tänkte ända in i Pears.
Ända in i betongväggen.
Så var det ju ett hår som
förklarade... Som svallade. Som översvallade oss.
Som kommunicerade manlighet.
Som lockade. Med sin locktång.
I våra dagar så är det väl mer rakat.
Fast Pierce Brosnan hade ju hår.
Ja, men det sa jag just.
Men så länge sedan var ju inte Pierce Brosnan.
Nej, men nu har det hänt något med det. Mellan filmer händer saker.
Så du menar 2006 när den här filmen kom, då kom det rakade
moment. Ja, krullet out the window.
Det är ju förargligt.
Beror på vad man...
Men uppskattar inte du ett rejält krull?
Egentligen inte faktiskt.
Kom igen! Det ser läskigt ut. Det där helt barbröstad rakade. Eller? Kom igen! Det blänker ju. Ett bröst ska inte blänka. Det ska anfalla en som en hårig barbar.
Det är inte läskigt. Nej. Det, för det är inte läskigt.
Nej, men det är ju härligt.
Att bli anfallen av
Conan. Ja, men då känner man ju sig välkommen.
Apropå Conan Barbarer så var ju...
Conan Barbarer.
Conan Barbarer ganska blank och blänkande och renrakad. Mm. Det var inget krull där.
Nej, men jag har aldrig uppskattat Conan Barbaren.
Det är ingen riktig barbar för
nej,
dig.
Nej.
Spel för gallerierna.
Nej. Nej, men alltså Daniel Craig, han får underkänt av mig.
Underkänt? Rakt av?
Kan vara sämsta Bond faktiskt. Jag säger det här och nu. Daniel Craig är sämsta Bond. Mm. Säger du emot mig?
Jag vet inte hur... Nej. Inte egentligen.
Yes!
Jag funderade på Roger Moore där just i levande måltavla.
Ja. När han är 56 år gammal och ser ut som stryk.
När han är James Stock. Då gav han inte mycket.
James Stock.
De fick typ klippa till stuntmannen när han gick. Nej, okej.
Okay. Ja, precis. Han behövde rullator för att ta sig över gatan.
Slag under bältet. Men det får Daniel Craig. En bit in i filmen. Ett par slag under bältet.
Ja, snyggt. Absolut. Men vi kanske ska ta det från början som seden ändå
kräver. Är det så?
Ja, nu skålar vi vatten och tar oss an Casino Royale. Vi inleder med att en man kommer hem till sitt kontor.
Det var svartvitt i början och båda vi sa, fast vi redan hade haft Blu-ray-menyn i färg, att har det blivit något fel på tvn?
Ja, men vi är ju lite pantade. Sådär. Mm.
Det är inget att sticka under stol med.
Nej. Vi är själva the quintessential male bimbo. Det är ju vi två.
Den som inte är pantad får kasta första stenen. Ja.
Men hör du, den kille som sitter, han kommer hem till sitt kontor, han sätter sig i sin fåtölj och så bara pang, boom!
Kommer hem till sitt kontor, är inte det en motsägelse?
Jo, det lät konstigt, jag håller med.
Men vi har etableringsbilderna är ju noir-artade. Vi har ju svartvita fotot och sen har vi de här lite skeva vinklarna som skildrar mycket tak. Är det lite...
Mycket tak, okej. Okay. Ja, jag minns inte att det var så mycket tak.
Det var väldigt mycket tak. Är det lite Orson Welles det där?
Va? Jag får ta dig på orden här, men visst, det är tak då.
Vi har tak. Det är inte studio.
Men det är ett kontor i alla fall. Tak. Det är ett kontor vi här kommer
vi
till.
Ja, vi kommer till ett kontor ett tak, med kontor. Tak.
Ja, just det.
Synnerligen har en tak.
Den här mannen sätter sig i sin fåtölj och när han sitter där och fiddlar lite så snurrar en annan fåtölj rummet runt och pang bom, Daniel Craig alias James Bond.
Men alltså. Ja. Daniel Craig är en täckmantel.
Ja, vi kommer ju komma in på täckmantlar senare i filmen också.
Tack och lov. Ja, det är ju trevligt med täckmantlar.
Ja, vi gillar ju när Bond tar sig an en James Stock eller två. Så det kommer ju... Det kommer ske.
Här börjar de gärna prata om, har ni sett hur mycket tak det är i det här kontoret?
Nej.
Men vad pratar de om? Pengar?
Nej, de pratar ju om att den här mannen verkar jobba på MI6 och han verkar ju vara någon dubbelagent. Alltså mannen bakom fåtöljen. Och Bond är utsänd för att döda honom. Men då säger mannen bakom fåtöljen, det kan du inte göra för jag känner till alla 00-agenter och du har inte license to kill. Du är ingen 00-agent. Man måste döda två personer för att få 00... vad säger man?
Klassificering. Är det för att vara författare också? Måste man inte skriva två böcker?
Jo, exakt.
Det är en koppling här.
Så då klipps det in en scen där Bond dödar en kille i en toalett.
Ja, en flashback. I en flashback. Får man anta att det här är en flashback för att den är svartvit?
Alltså jag tror att det ska vara en flashback för oss tittare.
Till forna tider. Och sen är det en flashback i flashbacken. Till när Bond dödar sin första kill.
Ja.
Kille,
och han dränker den här killen i handfatet på en herrtoalett.
I samma kontorsbyggnad kan man tänka sig. För det var någon som jobbade för...
Det
kan precis ha skett.
Och då säger mannen bakom fåtöljen, aha, han är död. Nej, men han säger inte det. Men han inser att, aha, det är visst så här.
Ja, men han verkar ändå inte fatta att han står på tur riktigt.
Jo, men han säger ju så här, ta det lugnt Bond, jag förstår att du kände någonting när du dödade din första man. Det gör ju alla. Men när du dödar din andra så... Ja. Och så skjuter Bond honom och så sa han, ja, Absolut. Underförstått, det är mycket enklare att döda sin andra person.
Mm.
De säger inte rakt ut. Och det var ganska snyggt gjort, tyckte jag.
Mm. Ytterligare flashback till flashbacken där den här killen som drunknar i handfatet inte var dränkt utan hoppar upp och ska skjuta Bond, va? Och Bond skjuter honom. Och vi ser då från point of view från den andra mannens pistolmynning när Bond skjuter.
Mm.
Och så vi fick alltså se vem som håller i pistolen,
ja,
i pistolmynningssekvensen.
Så det är, första gången. Det är alltså den här mannen som har hållit i pistolmynningen i alla tidigare Bond-filmer. Nu fick vi äntligen se honom.
Äntligen. Han återupplever den sekvensen om och om igen. Det är bara James Bond som byts ut. Vilket är konstigt.
Ja, det är skumt.
Men minnet kan svika en. Ibland är det en äldre Roger Moore, ibland är det Daniel Craig.
Tyvärr är det Daniel Craig. Men du, vi hoppar in i en introsekvens som du hatade och jag älskade. Härligt, härligt.
Du jublade.
Lite beefing.
Ja, vi ska beefa loss ordentligt kring titelsekvensen här.
Ja, men det har vi gjort tidigare. För du uppskattar ju de vidriga 90-tals CGI introsekvenserna.
Jag älskar dem. Och jag
kommer på varför. Det inte existerar knappt. Det är så fruktansvärt äckligt. Ja,
när jag kom från skolan, eller nej, måste vara på kvällen. Men i alla fall, på SVT på slutet av 80-talet så gick ju Tropico Pop med Thomas Gylling. Ett program på SVT. Det sa jag redan. Jag kan säga det igen. Vi är inte sponsrade av SVT. Han visade...
Ja, vore vi det så... ja, då...
Han visade ju så här konstiga CGI. Dataanimationer. Konstvideor eller någonting.
Okay.
Samma estetik ungefär.
Okej, okay, så redan, kanske... redan där präglades du.
Precis,
alltså?
Precis, jag är präglad. På
av Tropico Pop.
Kanske.
Jag är då präglad av typ då 60-tals
estetik. Ja, men vad är det här för tack 60-tals fake out?
Så det är liksom det är ju spelkort, men de är så här härligt marmorerade och vågformade former som glider in och ut, och det är hjärtan och det är spader symboler och det är mysigt och härligt och varmt och inbjudande, och det är gestalter i svart och gestalter i rött som flyter omkring varandra och hälsar på varandra och säger tjena tjena, morsning korsning, och det är fint.
Det ser ut som så här ett sånt här ett band som lirar på 00-talet som är inspirerade av 70-tals psykedelisk rock och försöker återskapa den estetiken.
Mm. Härligt.
Och vi har ju också, det är ju en sån som sjunger, Chris Cornell.
Ja, men det är ju en kille som du lyssnat på här.
Ja, precis. Därför vet jag ju vad jag snackar om.
Så därför bashar du alltså dig själv. Härligt.
Ja, jag lyssnar inte på det längre.
Ja.
Men jag vet ju, jag har ju koll på grejen.
Dra den om rödluvan också.
Ja, men den har tagit lite för mycket acid här.
Ja, hur som helst.
Det avslutas också med en extrem close-up av den Craigs ansikte.
Mm.
Det har man ju inte bett om.
Så att vi verkligen ska fatta att det är han som gäller nu.
Vi ska präglas.
Men det är väl lite som när de introducerade George Lazenby i Hennes Majestäts hemliga tjänst, va?
Jo, men hans ansikte vill man ju vila.
Jo, det var ju ett jättehärligt ansikte. Ja. Daniel Craigs ansikte är ju som att titta in i ett rum med mjöd.
Okej.
Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Men det ser,
nej, men det är
som det
att titta på de här, den här introsekvensen.
Mjöd? Men mjöd är ju lite äckligt, tänker jag.
Jaha, ja.
Men lite så här skummigt.
Men du vill ändå bli överfallen av någon barbar. De kan ju tänka att dricka mjöd.
Ja, men barbarerna, de behöver ju inte dricka mjöd. De kan ju...
Jag tror att en krullig barbar satt och drack mjöd innan han anfaller dig.
Det, alltså, man behöver inte vara mjöd. Man räcker med att andas mjöd. Så, without further ado, vi fortsätter in i filmen.
Det har blivit färg. Vi är ju Uganda.
Just det, Lichifre är där och genomför någon sorts vapensmugglingsgrej. Massa cash. Lichifre är alltså en skurk. Filmens typ storskurk. Spelas av Mads Mikkelsen! Han har två distinkta features.
Det skulle skurken ha.
Det ena är att han andas med astma, eller han har sån här astmaspray. Eller vad heter det? Astmainhalator. Det andra är att han gråter blod ur ena ögat för att han har något problem med tårkanalen. Inte särskilt respektingivande features för en stor skurk.
Nej, och det gör honom inte starkare och starkare för varje dag eller något sånt där heller.
Nej. Nej, han ser ju cool ut, men hans liksom ja, hans sätt att vara andas ju lite loser ändå på något sätt.
Ja, men det visar sig att det är en poäng med det.
Ja.
Han är ju en loser.
Han är loser. Men det är, även här då i Uganda så vi får träffa en kille som heter Mr. White som verkar vara någon sorts någon kille som har koll på bananerna.
Men egentligen att etablera någon, alltså de försöker ju liksom tisa att han är en loser. Och sen gör de det fullt ut. Det är ett konstigt narrativt grepp, för det gör ju att man liksom, alltså det är ju inget som man kan göra som en twist eller så. Alltså man vill ju ha en rejäl skurk. Då skulle han undermineras senare, eller jag vet inte. Han undermineras ju senare.
Som när de outar Bane i The Dark Knight Returns. Där hade du en rejäl skurk som blev underminerad i senare.
Ja, det var ju inte heller bra.
Nej, det var ju värdelöst. Men ja, skitsamma. Hur som helst, vi klipper till ett ställe där Bond är.
Ja. Alltså det är lite klipp fram och tillbaka här. Men vi är väl i, vi tar en parkoursväng i Madagaskar.
Och nu kollar du frenetiskt upp den här mannens namn, för att han är ju extremt duktig. Det händer, det här är väl kanske filmens coolaste scen egentligen.
Jag vet inte nämna honom vid namn. Jag tror att det är alltså Sebastian Foucan.
Sebastian
Foucan.
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 Okej. Fransman eller?
Ja.
Precis, och han är ju superduktig parkourare. Och det blir en svintuff parkourjakt mellan Bond och den här killen. De springer igenom en byggarbetsplats och tar sig uppåt i den här byggarbetsplatsen. Parkourkillen hoppar upp på en bjälke, alltså, och typ bara klättrar. Det ser helt sjukt ut. Han klättrar som man, alltså som att han knappt behöver hålla i någonting. Som att han inte behöver någon liksom något grepp, utan han bara liksom glider upp för den här.
Det är en supercool scen, men de underminerar lite hur awesome han är, för att Bond bara så här brötar igenom väggar och kommer med maskiner och grejer och kommer i kapp utan
precis,
att egentligen åstadkomma särskilt mycket. Det känns, den här parkourkillen borde vara long gone.
Parkourkillen hoppar ju igenom en liten glugg uppe i taket.
Uh-huh.
Jättesnyggt, med liksom fötterna före. Det ser ut som att han är gjord av gelé typ. Man bara glider
men det
igenom
visar
där.
Sig vara puckat, för man kunde springa rakt igenom.
Ja, Bond bara kraschar igenom den gipsväggen sen.
Så det var korkat. Han förlorar tid alltså på att vara,
smidig.
På att vara grym.
Ja, ja lite men, tråkigt kanske.
Lite. Det blir underminerat lite.
Men det är ju fortfarande jättesnyggt filmat allting. Och jättesnyggt gjort av honom framförallt.
Det passar ju bra. Det är väldigt filmiskt eftersom man använder liksom rummet och platsen.
Men de har ju, jag tycker de har gjort en jättebra scen här. De är ju uppe på massa byggarbetsställningar jättehögt upp i luften som de klättrar upp för. Och det är jättesnygga helikoptervinklar. Och Martin Campbell som ju regisserade GoldenEye. Han har ju verkligen det här ögat för hur man ska placera kameran. Och han är ju superbra på kameraåkningar också.
Det är samma fotograf också, så de har ju något.
Alltså det där är bra. Det är bra skit verkligen. Fan, jag får kolla upp om de har gjort något mer samarbete för att...
Zorro.
Ja, Zorro.
Två Zorro-rullar.
Men i alla fall, Bond lyckas till slut jaga ner den här killen på en ambassad. Och där skjuter han honom tillsammans med en... vad heter det?
Ambassadör.
Nej, men han skjuter ju en...
en tank.
En tank.
Någon
så
gastank.
Så den exploderar och lämnar alla medvetslösa typ medan han flyr istället. Jättetuff scen. Man vill ha mer parkour.
Jonas, vart är vi nu?
Tillbaka i London.
Ja, jag tror du ska säga good old Britain! Till din Nej, okej. Inte i varje avsnitt kanske. Förlåt.
Vi är i good old Britain.
Vi klipper tillbaks och fram mellan någonting kanske.
Nej, men han träffar ju...
Just han har brutit sig in hemma.
Han bryter sig in hemma hos M.
Och får en utskällning
och
efter
och är nära
moder.
På att avslöja hennes namn för tittarna. Mm. Men då säger hon, säger du en bokstav till så låter jag dig bli avrättad.
Hennes namn börjar alltså på M.
Och när han lämnar stället så säger han, hej då mam. Vi tänkte att han snubblade och kallade henne... Det kanske är något omvänt vad heter det? Faderskomplex av något slag. Så att det är något moderskomplex.
Tänk om hon är bara ens mamma. Vi går till The Ocean Club på Bahamas.
Just det, han är ju besatt av The Ocean Club.
Ja, han måste till The Ocean Club. Man
har sett honom logga in på M's dator för att hitta den här Ocean Club. Mm. Han är lite av en loose cannon bomb.
Bahamas.
Men hon låter honom liksom springa iväg och göra sin grej liksom. Mm.
Bahamas, tillåtet att beträda Bahamas för James Bond. Men, är inte det här en historisk tilldragelse, Jonas?
Men var är Bahamas? Jag kommer inte ihåg riktigt nu. Vi kanske borde kolla upp det här så vi är helt säkra. Som ni kanske minns så var det någon snubbe som lyckades nicka rättigheterna till typ Bahamas och Blofeld och Spectre. För att kunna göra Never Say Never Again. Och det gjorde ju att de här vanliga bombproducenterna inte kunde använda Spectre, Blofeld och om det nu är Bahamas då, som location.
Om det inte
men
var
här,
Bahamas,
här är vi helt plötsligt i Bahamas. Men nu blir man ju lite perplex här. För de hade ju inte fått rättigheterna till Blofeld än, tror jag. När de gjorde den här filmen. Så ja, märkligt.
Så det var inte Bahamas då kanske. Vi får klippa bort allt.
Men det kanske är Bahamas. Ja, skitsamma. Bond är Bahamas och han... Jo, här händer det. Bond stiger upp ur vattnet som om han vore Ursula Andress i första Bond-filmen.
Nu har refererat den sen alltså i två filmer på raken.
Vem var det som...
Ja, Jinx just det. Johnson gjorde samma Jinx uppträdande Johnson. I vattnet. Men nu tar Bond på sig...
Att vara sexobjektet.
Att vara objektet, mm. Ja. De försöker vända... Den manliga blicken här.
Men då har vi ju redan sett en snygg tjej skumpa fram på en häst.
Nej, det kommer senare.
Strandkanten.
Va? Det kommer senare va?
Nej, jag tror att det kommer innan.
Men vi har sett en tjej kliva upp i vattnet också va?
Ja, men det var någon annanstans tror jag. Eller det var en annan tjej.
Ja, det var en annan tjej. Men det var Le Chiffres. Jag kan tänka mig att det var Valenka. Kanske.
Ah, Valenka.
Ser inte så tydligt.
Valenka.
Eller kan det, nej, det kan ha ju varit Solange introduktionsscen lika väl.
Skitsamma.
Det var ju en silhuett som steg upp vattnet. Men nej, men jag tror okay, han kanske kliver upp ur vattnet vid ett senare tillfälle eller tidigare. Någon Solange har ridit på en häst ja, på stranden. Men innan det så kommer ju Bond till Ocean Club.
Vem är Solange?
Det är någon tjej som Bond sedan träffar. Det är kanske...
Men det är hästtjejen va?
Ja, det är hästtjejen, precis. Mm. Men när han kommer till Ocean Club, när han kommer dit så är det några brudar som går förbi och spanar in Bond.
Just det.
Och jag sa, va? Skulle någon, alltså för de går förbi och sen vänder de sig om och bara spanar in.
Mm.
Och jag ifrågasatte att han bara vände om och spanar in material. Jag är jävligt taskig mot Craig här. Fast ja. han har en bra kropp, de ville spanna in om häcken. De pratade ju om hans häck senare, så okej, de skulle spanna in häcken.
Jag gillar hur du... liksom pratar dig själv till...
Övertyga mig själv.
Övertyga dig själv om din eget resonemang.
Att den Craig faktiskt är värd att vända blicken.
Ja. Men, och sekunden efter det så vänder ju en gubbe blicken till Daniel Craig. Och slänger åt honom hans nycklar och säger åt honom att parkera bilen.
Ja, och jag har utbrast mycket trovärdigare sätt att behandla Daniel Craig. Men så här efterhand nu när jag resonerat lite kring det här så kanske...
Så ser du det otrovärdiga i det?
Ja, inte kanske i det, men är det trovärdiga i den tidigare incidenten?
Jaha, du. Nåja, Bond parkerar bilen genom att krascha in den i en annan bil. För han blir väl lite lackant här. Sen går han in och har ett pokerparti tillsammans med en snubbe som är en skummis. som också råkar vara gift med Solange, den här kvinnan. Bond spär skiten ur den här killen på pokerbordet. Ja, figurativt då. Han blir sur, drar iväg. Bond vinner hans bil, lyckas ragga upp Solange. De beger sig hem till honom och på väg att ha sex. Men det blir ingen sex igen, för Bond gör något ytterst okaraktäristiskt här.
Han vill inte ligga.
Han vill inte ha sex med den här kvinnan, som är stekhet.
Och jag trodde att jag skulle välkomna det här. Jag, eller liksom, att man inte skulle bry sig så mycket.
Ja, ja, det är ju liksom, åh vad töntigt, det ska bara vara en massa nakna brudar och grejs. Ja.
Men det här kändes jätteanstränkt.
Det kändes ju helt omotiverat. Att han bara, nej men jag måste dra, jag måste göra mitt uppdrag. Sean Connerys Bond hade minsann aldrig på 1000 år sagt nej till en villig donna.
22 filmer in i det här fel.
Det här är ju ett av de största misstagen som begåtts i Bond-serien. Men till dess försvar kan man ju liksom säga, ja det är en reboot. Det här är Bond när han precis börjar sin karriär som 00-agent. Han kanske inte har lärt sig livets goda än, helt enkelt.
Och han ska ju finna sann kärlek här också, så de kanske ville tona ner hans eskapader lite.
Och det är kanske den här, den sanna kärleken som, mistandet av den sanna kärleken som senare driver honom att bli en hänsynslös sexmissbrukare. Ja, det men fick ni i psykologpodden i sitt SR.
De har väldigt konstig dialog.
Ja, alltså dialogen är ju fruktansvärd just här. Men i övrigt tycker jag att den är utmärkt i den här filmen.
Ja, det är några till såna här dopp. Ja,
några missar.
Det är lite upp och ner, skulle jag säga. Det är mycket tjat om att Bond inte kan åsidosätta sitt enorma ego. Det är också någonting han ska lära sig under filmens gång, känner man.
Han är en riktig douche.
Men de måste hålla på att säga det hela tiden. Åh, det där egot får inte plats i den här isen.
Du lämnar det egot utanför. Jo, men han säger tack och hej till den här tjejen då.
Jag tyckte det var väldigt intressant att Jonas kom inte på att det var Bahamas på grund av att de sa att de var i Bahamas och att det var en skylt där det stod Bahamas, utan det var de karaktäristiska dörrarna. Han utropade, ja, Bahamas dörrar!
Ja, det är rätt, det är helt sant. Jag bara, shit, de här dörrarna känner jag igen från Sean Connerys Bond-filmer. Han var ju typ alltid i Bahamas. Jag förväntade mig att Sean Connery skulle dyka upp bakom en dörr. Bor inte han på Bahamas också?
I verkligheten?
Jag tror det.
Mm. Han kunde gjort en cameo.
Han är värsta lyxliraren.
Kunde kommit fram med ett gott råd som en äldre 00-agent.
Till han kanske bosatte sig på Bahamas efter att ha varit där i Bond-filmernas...
Ja, eller efter att han fick tillstånd att komma tillbaks för den där producenten.
Just det. Det här är Bahamas-podden. Välkomna. Vi skippar Bahamas. Vi drar till Miami. Bond skuggar den här skummisen, alltså Solange man, till något ställe där han släpper ifrån sig någon kasinomarker på ett typ museum. Alltså jag vet inte vad det är, någon konstutställning av något slag. Det är en massa kroppar som står vid pokerbord, fast de är liksom
flodda.
Det är liksom
Hellraiser.
Ja, men precis, Hellraiser spaning på.
En sitter och hänger vid baren med armen under hakan. Ja. Och så uttråkad ut. Alltså, det är så där man känner sig efter de här närbilderna på den här Craig's face. som en flodd, uttråkad Hellraiser-gubbe i baren.
Verkligen.
Det är det så.
Bästa liknelsen idag, tror jag.
Näst bästa.
Efter. caught you. Ja, men vi är Miami. Bond... Jo, Solange man känner igen Bond, sticker en kniv i ryggen på honom, men då gör Bond helt om och lyckas kniva den här killen istället. Men då har ju Bond missat att den här nyckelringen, eller vad det nu var, på den här pokermarken som låg på bordet med de här märkliga kropparna, den har plockats upp av en annan snubbe som ska plocka upp den här. Och det är en terrorist som ska bomba ett flygplan. Så Bond tvingas jaga efter den här killen genom hela Miami till Miamis flygplats. Och på Miamis flygplats så springer han runt Sho och Jim med farbror Jim hela vägen ut till landningsbanan. Och där blir det en typ, inte biljakt, vad kallar man den där grejen de åker med?
De har en det är väl en tankbil han åker i? En stor...
Alltså det är någon, ja,
det är väl med jetbränsle i?
Ja, precis. Någon sorts tankbil som de...
Med någon bomb.
Med någon bomb i. Och Bond åker på en stege där bak och svingar runt och dit och hit och dit.
Och, mm, det är en ganska fet jakt här.
Ja, men det är en ganska kul jakt. De klyver en buss mitt i tur bland annat.
Två polisbilar lägger sig också och jagar.
Och precis när det här tankbilen ska mosa in i det här nya fina flygplanet som ska premiärvisas här, så lyckas Bond stanna den. Och den här killen då blir, tror att bomben fortfarande är kvar på den här tankbilen. Han trycker på sin detonator, men vad han inte visste var att han hade bomben i bakfickan efter att Bond lyckats smussla dit den. Så han spränger sig själv.
Det är coolt också att det är ett stort flygplan som ska landa mitt under jakten.
Ja,
som bara suger upp en av polisbilarna i
med sin jetström där.
Med jetströmmen liksom.
Och den bara flyger upp i luften och landar fint.
Ja, det är fräsigt.
Ja, härligt.
Så det är stora sådana vehicle
jättefina setpiece. Men det där måste ju såklart varit CGI. Men
det får vara väldigt bra ut.
Ja, det såg riktigt bra ut faktiskt. Till skillnad från mycket i Die Another Day. Oj, nu såg Anders helt förorättad ut här. Ja, ja, visst.
Ja, vi var ju överens om att den var awesome.
Jo, men jag tyckte ju om det, men det såg ju inte bra ut för det. Hur som helst, Bond är ju klar med det här. Och då blir han kontaktad av M. Och det här nu som vi inte riktigt hänger med, för att nu får de veta att Le Chiffre håller på att planera värsta pokerpartiet där typ 100 miljoner dollar står på spel. Bond ska dit, ta en av platserna.
Han är alban och schacksnille.
Precis som killen med planen i Agent 007 ser rött.
Ja, men den här det känns som ett hopkok av typ de två första filmerna och i Hennes Majestäts hemliga tjänst. Eller?
Men det är ofta Bondfilmer är hopkok av tidigare Bondfilmer. Jo.
Min blick föll just på något... nedslående. Får jag inflika här att den här stuntkoordinatorn Gary Powell, han gör ju ett bra jobb här tycker jag, överlag. Det är bra, ganska bra fighter och sånt.
Ja, absolut.
Han kommer ju jobba på resterande Daniel Craig-filmer. Men i Skyfall är han även second unit director underwater unit.
Du fasar redan.
Ja, det har ju ingenting med det här att göra. Men,
Skyfall.
Det kommer alltså lite Oskvollen territorium där.
I alla fall, vi beger oss till Montenegro.
Ja,
till
det här pokerpartiet.
Men innan vi kommer till pokerpartiet så sitter vi på ett tåg där Bond träffar Vesper Lynn. Det är filmens Bondbrud. Och det är hon som är kamrer åt Bond.
Hon har hand om pengarna.
Det är hon som har hand om pengarna. Det är ju den brittiska regeringen som... tillhandahåller de här 10 miljoner dollar som de måste liksom lägga in som insats i det här pokerpartiet.
Det är mycket pengar och han är
mycket pengar.
Nyutexaminerad agent.
Ja, man kan ju inte tänka sig att låta honom springa runt på de där kulorna bara så där. Det räcker med de kulor han faktiskt springer runt med.
De har en märklig... de sitter och douche-psykologiserar varandra.
Ja, men jag gillar den scenen.
Ja, du gillar den scenen.
Jag tyckte det var kul.
Det var kul.
Men här kommer ju filmens kanske mest komprometterande detalj.
Ja.
Så den lilla sak som verkligen ticks my bone.
Den lilla sak som Craig sitter på.
Åh, oh, vad jag blev arg. Oj, oj, oj. Vesper Lynn, alltså den, James Bond sitter ner i sin lilla... tågstol.
Ja, så att man känner träsmaken. Han sitter.
Han sitter ordentligt. Han sitter. Vesper Lynn kommer in, sätter sig och de introducerar sig.
Han reser sig inte för något.
De har det här märkliga bantern mellan varandra.
Som vissa uppskattar.
Som vissa i den här
församlingen.
Podcast-duon uppskattar.
Vi nämner inga namn, men...
Witty banter. Och sen så påpekar Vesper Lynn att Bond har ett perfectly shaped ass. Och jaha, det har du märke till. Ja, jag är ju, bara för att jag är kamrer så betyder det inte att jag är död eller någonting, säger hon.
Död? Okej. Okay. Jag missar hela det här. Jag hade sunnat ut, de pratade så mycket går jag.
Men då, dröven var ju det enda hon inte kunde se. Jag blir tokig.
Men hon räknar ju ut. Det är ju någon, det man inte ser. Det
ja,
det.
Den där killen ser ut att ha en snygg röv. Även om röven är helt jävla dold av en kille.
I ett mjukt tågsäte. Ja, det man inte ser är det man anar.
Det man inte ser är det man anar.
Nej, men vad... Hon räknar väl, hon kunde ju även utifrån, i den här scenen så tar ju hon hans mått med bara blicken.
Ja.
Så att hon kan skräddarsy en, hon skräddarsy inte.
Men hon ser ju inga skinkor.
Nej, men om man kan, hon tänker
alltså, eller... Det enda som inte borde passa när han får den här skräddarsydda kostymen senare, det är ju att det borde vara värsta fladdret där bak.
Ja, men, utifrån de här måtten kan man ha en uppskattning om hur rumpan borde vara skapt. Eller? Ja. Tror du att han har en stor soggy ass där bakom allt annat? Är så...
Han har ju en ganska stor rumpa. Men okej.
Okay, men hon säger väl att han är, hon säger att han är liten.
Säger man att den är liten?
Nej, sa ni inte. Vad sa du då? Du citerade ju.
Perfectly shaped ass.
Ja, oh, okej. Okay. Det var jag som tolkat att den var liten.
Den kan ju vara stor för det.
Kan ju vara inte stor.
Jag tyckte den var stor.
Välformad.
Jag tyckte den var stor.
Okej, okay, päron.
Päron? Päron? Äpple, säger jag. Nej, vi lämnar det här rövsnacket.
De får sina täckmantlar.
Ja.
Bond går under namnet Arlington Beach.
Ja.
Och Vesper går under namnet Stephanie Broadchest. Och hon säger, du kan inte mena allvar.
Och Bond säger, utan att röra min jorda. Så är det.
Men oklart.
Men oklart om han menar, om han verkligen menar allvar.
Jag blev jätteglad. Åh, täckmantlar, vad kul. Men det blir en det blir som i förra.
Just det är en sån där...
Förra.
Du luras att tro att det kommer bli täckmantel. Mm. Men i själva verket så sticker de hål på ballongen direkt därefter.
Ja.
För när Bond checkar in på det här hotellet där den här pokermatchen ska liksom äga rum. Så går han fram till... vad heter det?
Konduktören tänkte jag säga.
Men konduktören?
Hotellreceptionen.
Ja, receptionisten. Och säger, ja hej, mitt namn är James Bond. Men min reservation är under beach. Och då blir Vesper Lynn jättesur på Bond. Vad fan håller du på med? Du bluar vår cover.
Det är då hon vill åka hiss ensam. Ditt ego får inte plats i hissen, ta en egen.
Ja, bra. Precis. För Bond menar ju att Le Chiffre vet ju att vi är här. Han vet att jag är James Bond. Jag behöver ingen täckmantel. Och då menar ju hon, ja men nu har du avslöjat en detalj om dig själv. Att du är en arrogant jävel. Alldeles så självsäker för det eget bästa. Jo, men i alla fall, här börjar de spela poker i alla fall mot varandra. Le Chiffre mot Bond, och det är ett gäng andra också som spelar. Men Bond beställer in en dry martini här, och han ger utförliga instruktioner om hur den ska vara uppbyggd. Här kommer det, här kommer Anders med en lätt citronskiva. Precis som skurken i Die Another Day. Som ville ha en lätt citronklyfta i sitt isvatten.
Vad kan det betyda?
Ja. Värt att notera är att Yellow Bastard också finns här.
Ah, gult. Men i den gula scenen sen, då är inte han med. Men, han verkar inte sur.
Lyssnarna fattar ingenting.
Nej, nu.
Va?
Space.
Nej, men Yellow Bastard tänker jag på den här killen i Sin City.
Jag tycker inte att han är så lik honom, men...
Om ni minns den filmen så är det en kille som har någon sjukdom som gör att han är helt gul och ser ut som ett... Han ser ut som en goblin från typ Sagan om ringen. Och det är en underhuggare till Le Chiffre som har typ samma utseende. Han är inte gul då.
Men och som
han
aldrig gör någonting.
Han gör verkligen ingenting i filmen. Man trodde att det skulle bli en tuff fight-scen eller något med Bond och honom. Men nej, han är bara ögongodis för folk som gillar Yellow Bastard.
Han är inte ens gul.
Hur som helst, Bond tar en paus i kortspelet.
Ja, men han har ju redan kört all in, va, också?
Nej, men inte, först är det paus. Och då blir ju Le Chiffre anfallen av de här ugandiska vapensmugglarna som menar att de inte fått betalt. Så menar att att Le Chiffre skiljer dem pengar. Mm. Och här blir ju Le Chiffre ytterligare nedsatt från sin skurkpiedestal. Han framstår ju som en, liksom en ganska svag och...
Ja, men här blir han ju helt underminerad också.
De skurkarna verkar ju mycket tuffare än vad han är. De hotar ju med att hugga av armen på hans flickvän också. Det sker inte, som tur är. Men de säger tack och hej och går därifrån. Bond har ju tjuvlyssnat. Han har stått utanför. Och de båda skurkarna går förbi honom. Och sen så helt plötsligt vänder sig en av dem om. De ser... Antar jag för att de ser att han har en öronsnäcka i örat. Så den skurken som är närmast vänder sig om och skjuter med sin pistol. Och därefter sker en av filmens absoluta höjdpunkter. Den andra killen vänder sig om och drar sitt jävla svärd ur byxan. Och det ser helt hilarious ut.
Men prov på din detaljnivå här. För jag tänkte inte riktigt på det där. Vi fick spola tillbaka och titta. Jag hade behövt, för att det ser ju hilarious ut. Det är så verkligen roligt, det går inte riktigt beskriva. Han drar upp den och kommer springande till sin polares undsättning med den stora macheten. Jag sa, jag hade behövt en sån här fanfar här. The cavalry is coming, liksom. För att understryka hur bra det är. Men det behövde inte du.
Nej, nej, nej.
Subtiliteternas man.
I'm all about de små detaljerna.
Ja.
Mm. Mm. Och allt för att underrätta er lyssnare om detta också.
Lägg märke till detta om ni ser denna film.
Yes, absolut. Nåja.
Är det nu Bond förlorar?
Bond förlorar. Nej, men först så ger han ju de här skurkarna på moppo. Och Vesperlyn får titta på när han stryper en av killarna.
I det gult belysta trapphuset.
I det gult
där
belysta trapphuset.
Tänkte här kanske... Yellow Bastard kunde i alla fall kika in. Ja, i en dörr springa. För då hade han ju blivit gul.
Det hade varit fint. Men tyvärr. Bond dödar de här killarna. Han springer upp till sitt hotellrum. Tittar sig i spegeln när han är helt blodig och sönderslagen. Och här inflikade jag att agentlivet inte verkar vara en dans på rosor.
Det var det kändes som...
Och det är väl lite det de försöker understryka med den här filmen också.
Mm.
Mm. Ja, lite tråkigt kanske. Man vill ju att agentlivet ska vara en dans på rosor.
Ja, det här var inte en rekryteringsfilm.
Nej,
från
verkligen inte. Nej. Det såg tråkigt ut. Och senare så är ju Vesperlyn otröstlig efter att ha fått bevittna ett mord så här.
Men innan det här så har väl...
Hon sitter ju i sin dusch och Bond sätter sig i duschen med armen runt henne och försöker trösta henne. Hoppas det inte är kallt vatten.
Nej, men nej, det är så här var det. Måste jag få lägga korten på bordet. Ja. Först säger hon att hon har blodpennorna som inte går att få bort.
Ja.
Och Daniel Craig, James Bond menar jag, börjar suga på hennes fingrar och säger, nu är du borta. Och sen säger han, fryser du? Och det tänker jag att det är för att vi sitter ju faktiskt här i kallvattnet. För han höjer ju temperaturen.
Ja. Hon har inte ens märkt att det är kallvatten.
Nej, sen är det inte så mycket mer med det. Men det är väl innan det här Bond redan har förlorat i
spelet. Nej, men sen går han ner och förlorar allting. Tror jag. För han tror ju att han har kommit på Le Chiffres tell. Det här att Le Chiffre lägger pekfingret mot tinningen.
Mm, fast det måste vara innan. För han går, när han har förlorat, då går han till Vesper i baren. Och så snackar de lite och hon är ganska sur över att han förlorar. Det här är ganska tidigt. För det som är roligt hon säger min karaktär är sur och jag med.
Ja.
Det tyckte jag var roligt.
För det var många bottnar där.
Ja.
Ja. Skådespelerskan som säger om sin karaktär. Eller karaktären som säger om sin karaktär.
Och sin täckmantel.
Just det,
täckmantel. Det är en massa lager.
Inte att förglömma täckmanteln. Bond, som du har försökt inflika, så har jag förlorat de här 10 miljoner dollarna. För att han var dålig på poker helt enkelt. Le Chiffre lurade honom med den här tellen att tro att det var så han betedde sig när
han bluffade.
Men han bluffade att han bluffade.
Det borde Bond...
Det borde han ju fattat, kan man ju tycka. Det var en väldigt uppenbar tell. Mm. Och Le Chiffre ska vara pokerproffs. Ut i fingerspetsarna.
Det är egot
som... Ut i fingerspetsarna!
Det är egot som talar.
Ja, ja. Men då dyker Felix Leiter upp. Om ni kanske minns Felix, den mysiga härliga killen som fick benet avskuret i
Tid för hämnd. Det är första gången de möts.
Sen Tid för hämnd.
Nej, sen någonsin. Här introducerar de sig.
För ja, ja. Jo, det är sant. För att det är ju en reboot. De har aldrig mötts förut.
Precis. Just det. Tänk vad som ligger i det framtida bagaget.
I det framtida skötet.
För de här två herrarna.
Ja.
Ett parallellt universum.
För Vesper vill inte ge Bond $5 million till så han kan köpa sig in i pokerfighten.
Nej, spelet är slut.
Men då säger Felix Leiter, ja men CIA kan pynta din insats så länge du låter oss knipa eller chiffra efter pokerpartiet. Alright.
Det är det här vi inte fattat, varför det måste pågå ett pokerparti när
man kan arrestera honom. Nej, varför ska de ta honom efter pokerpartiet? Varför inte ta honom nu? Är det för att de ska ha pengarna?
Men det är ett långt pokerparti.
De bryr sig inte ens om pengarna. Bond säger efteråt, vem får pengarna då? Ja, det är ju inte som att vi behöver dem. Säger Felix Leiter då. Nåja, Bond är med i matchen igen. Han har kosing, han har flis, han har stålars. Han är redo. Oh yeah!
Vad händer? Han tar en till lätt citron och bara dunkar i golvet.
Ja.
Han blir förgiftad. Av en lätt citronskiva.
Just det.
Kanske det här gäller Bastard då kommer.
Fast just det, han blir förgiftad. Han springer iväg. Han dricker någonting på toaletten som väl ska motverka förgiftningen.
Först ska han bara kräkas, tror jag.
Han ska försöka, just det, han försöker kräkas upp.
Saltvatten, tror jag.
Det där. Titta, du har ju snappat upp saker som jag inte snappat upp. Sen springer han ut sin bil. Och här finns ju lite grismojs då. Bland annat så finns det något sorts första hjälpen kit för agenter. Och han har en uppkoppling till kontoret i Old Britain. Och de försöker analysera, för han har ett mikrochip i handleden som gör att de kan kolla hans blodvärden och allting. Ja, men han är ju förgiftad! Han har fått det här giftet i sig. Ta den blå sprutan i nacken nu. Och sen måste du ta defibrillatorn på dig och sätta igång ditt eget hjärta, för du kommer svimma alldeles strax.
Mm.
Men han har glömt sätta i pluggen, eller sladden,
kontakten
i själva defibrillatorn. Så han bara, oh shit, oh snap. Han svimmar av, och då kommer Vesper Lynn, räddar honom genom att elchocka honom back to life. Klick till!
Jag har ingen aning. Egot har krympt lite.
Egot krymper lite.
Han har dött. Det var det som krävdes.
Nej, egot är kvar. Men det är lite mindre.
Ja. att dö är ändå en tankeställare.
Ja, kan man tänka. Kan man tycka.
Men han kan inte kunna rädda sig själv, kanske. Maktlös.
Han skrider in till pokerbordet, säger nudge, nudge, say no more till Le Chiffre.
Ja.
Och
dör inte så lätt. Nej, men han skämtar något.
Och han spöar Le Chiffre och alla andra vid bordet med en magisk sista hand.
Vilken comeback.
Straight flash i spader. Le Chiffre blir arg, springer iväg och Bond säger åt Felix Leiter, varsågod, det är bara att ta honom. Nu tar jag min brutta här, för att han och Vesper har ju kommit varandra nära. Och här kommer det! Bond äter mat!
Ja, just
det! För typ första gången ever! Så sätter han sig och äter. Han säger till Vesper, jag är vrålhungrig, vi måste äta något. Jag har typ aldrig sett Bond äta. Men jag kan inte minnas när han åt något
senast. Men du lät skitförbannad först, så att han aldrig... Han äter aldrig eller någonting.
Ja, äntligen fick jag se honom inmundiga en kaviarmacka.
Han har en liten toast med kaviar på.
Ja, rysk kaviar.
Med kaviar än macka, va?
Ja, det var det.
Fast vi började ju prata om det, att han kom ju till slut till exempel till restaurangvagnen i...
Agent 007, ser
du? Agent 007.
From Rush with Love.
Efter många vändor.
Ja.
Och i Hennes Majestäts Hemliga Tjänst så går han ju och mumlar för sig själv om mat, va? Det är väl det han
pratar om. Ja, just när han har däckat en kille där i början av filmen.
Ja, då pratar han om mat. Och även i en senare när han är på sitt rum så tror jag att han pratar med spegeln. När han var ute på eget uppdrag, sin egen, när det var tid för egen undersökning. När han stormade in på hotellet i Hongkong. Då skulle du ju i alla fall skickas upp krabba med vaktelägg.
Just det, men det hann ju aldrig komma.
Det var den här glädjefontänen som kom istället.
Just det. Ja, men härligt att Bond fick mat i magen.
Krabban kan ju redan ha varit. Det kan ju ha varit klipp till.
Ja, men vi får aldrig se honom äta. Vi vet inte om han ätit.
Nej, vi måste tänka att han kan äta emellan klippen.
Nej.
Det...
Snackar ni äta?
Det finns överhoppningsbar tid.
Det blir i alla fall så att Vesper Lynn säger att nej, men en kille som vi har snackat med medans vi varit här.
Mattis.
Mattis. Han säger att jag måste komma och hjälpa honom med en grej, så ta det lugnt. Hon springer iväg, men då tänker Bond, hallå där, det är en luring, jag springer efter.
Först rönser ner för att fortsätta äta.
Ja, men efter 2 sekunder tänker han, det är en luring.
Mm.
Och slutar äta.
Ja.
Till mitt stora förtret.
Ja, det blev bara den där lilla kaviar-toasten.
En liten toast bara, vad fan.
Eller toast, det är en liten, det är ju en sån här...
Ge honom lite pasta då, för fan. Han måste ju ha något så han kan stå sig på.
Han kanske har lite russin i någon ficka. Det är bra energi.
Ja. I alla fall, han springer efter... Vesper är kidnappad av en kille i en bil. Bond springer in i sin egen bil. Skjuter iväg med bilen. Och de är ute på landsbygden.
Kör i ilfart.
Ilfart. Han kör upp för en backe. Och när han kommer upp för krönet så ser han plötsligt Vesper Lynn ligga mitt på bilbanan. Han måste göra värsta vrålsvängen. Bilen vurpar som en vurpa. Och
voltar många varv.
Voltar många varv och blir slarvsylta. Mm. Bond är nära på också slarvsylta. Det kommer ett gäng thugs, släpar ut honom ur bilen. Och de når på bort hans mikrochip. Och sen så springer de iväg till en tortyrkammare där Le Chiffre plockar fram ett rep.
Mm, de klipper hål i en stol.
Ja, och här ska vi börja snacka om Bonds guldbollar igen. Eller ballar. Guldbollarna från Hennes Majestät.
De verkar inte vara guld. Det verkar ju ont där.
Ja. Le Chiffre snurrar sitt rep och slår till underifrån genom stolarna. På de ädla delarna. På
James Bond är naken nu.
Bollen.
Han vill ha lösenordet.
Här behövs en bollinger.
Och bollarna.
Och bollarna.
Mm.
Ja, för han vill ju ha tillbaka de här pengarna.
Ja, de behöver han.
De här 120 miljonerna.
Han är inte mycket värd utan dem.
Le Chiffre.
Nej.
Nej, och det får vi ju strax veta. För Bond blir ju torterad en stund.
Mm.
Skrattar eller chiffrar i ansiktet och säger jag kommer aldrig avslöja någonting.
Han säger det kliar lite där nere på bollarna. Kan du klia mig lite typ?
Just det. Och eller chiffrar hjälper ju till såklart. När vi tänker att det här ser ju inte så rosy ut för Bond. Då kommer en kille in i rummet.
Men det är ju det han skattar mest. Fast han gör i den här filmen gör ju inte det, så det är ju en liten...
Är det inte Mr. White som kommer in här?
Ja, men han vill ju inte ens ligga. Ja, Mr. White vet jag inte, men Bond vill ju inte ens ligga. Så...
Ja, han bryr sig inte om guldbollarna längre.
Nej, inte än. Det kanske är den här scenen som får honom att tänka efter.
Ja, just det. Värdesätta guldbollarna.
Värdesätta bollarna. Familjejuvelerna.
Mm. Ja.
Mm. Sätta dem i första rummet.
Ja. Hädan efter så kommer ni vara mitt allt.
Så i framtiden kommer han hantera den här lasern till exempel i Goldfinger med bravura, för att han vet. Han vet vad som väntar.
Just det. I alla fall, Mr. White kliver in och skjuter Le Chiffre. Mitt i pannan, pang. Bondskurken död. Vi bara, what? Men Bond vaknar upp på ett sjukhus. Han och Vesper klarade sig. Varför
ja, du ville bo här.
Ja, det såg ju gudomligt ut.
Man sitter
Divine.
Och tittar på havet i en rullstol med ett filt över de ädlare delarna.
Släpp av mig.
Det var fler där som satt i rullstol med filt över ädlare delarna. Det måste ha varit ett tillhåll för bolltorterade seniorer.
Ah.
För de andra är lite äldre. Men det klammar någon filt. När man sitter ute på havet, sådär, vid klipporna.
Jag gillar
det blåser ju lite.
För övrigt,
det drar.
För övrigt, en snabb tillbakablick till den här tortyrscenen igen. Då Le Chiffre säger till Bond, wow, you've taken good care of your body.
Ja, det var väldigt roligt.
Det var väldigt roligt. Och sen så blev det tortyr. Ja, skit i det.
Han säger det, det kommer inte vara någon man kvar av dig när jag är färdig med det här repet. Men Vesper vill ju gärna bygga upp lite manlighet här igen. Så hon säger ju, även om det bara var ditt leende och lillfingret kvar, så är du mer man än någon jag träffat.
Och då säger Bond.
Då kommer egot upp lite, tror jag. Vad säger han?
Ja, han säger ju, vänta du bara, skulle du se vad jag kan göra med lillfingret. Vad fan. Ja, ja.
Ja.
Classy. Classy.
Men det känns som egot intakt.
Ja, helt plötsligt. En sekund tänkte man, hallå där, hans ego är ju, finns ju ingen kvar.
Han har gått igenom en del.
Och sen bara, Pinky comes.
Yes.
Ja, det blir i alla fall ett kärleksmontage. De är superkära i varandra. Vesperlind och Bond forever, ever, ever.
Mm, ett sånt.
Ett sånt. I hennes majestäts hemliga tjänstmontage.
Ja, inte med lika fräsiga kläder dock. Det var ju en mode.
Man anar att giftermål minsann ligger i faggorna. Och man anar att ett brutalt mord ligger i faggorna. Det visar sig att de Bond tänker säga upp sig. Han gör det. Han säger tack och bock och hej. Jag och Vesperlind kommer färdas jorden runt. Och sen när vi inte har några pengar kvar så kommer Vesperlind att skaffa ett jobb. Och försörja mig. Toppen kille det här.
Ja, men det är ju nya tider.
Ja, så är det ju. Det är bra. Och de ska, Vesperlind ska springa iväg till banken för att hämta ut sina pengar. Bond tänker chilla Vanilla. Och det är då M ringer och säger, hallå där, du tänkte säga upp dig. Ja, nu får det vara nog. Jaha, okej, vi kan ta det sen. Men du, de här 120 miljoner dollarna som du vann och som du skrev över på ett bankkonto till en schweizisk bankir här. Vi har inte fått de där pengarna. Var är de någonstans? Bond börjar ana oråd. Inser att Vesperlind har sprungit iväg till banken och snott de här pengarna.
Apropå den där schweiziska bankiren.
Ja.
när han kommer och ska göra den bankdealen och Bond lite snäset säger, va, har du inte mer än någon choklad?
Ett Roger Moore-skämt.
Vi tänkte att Roger Moore såg över manus och bara, men här kan vi nog få in en pun.
Nej, men så här, han där, jag har gått in och tittat på manuset, alla bara, har ni tänkt på att schweizare, de gör choklad i Schweiz? Idé, vi skriver in en replik. De är i Venedig nu förresten. Har jag sagt
jag tror att du kan ha påpekat detta. De är i Venedig, det är ingen skylt ens.
I Venedig så är ju, det är ju kärlek liksom. Det är ju amore.
Mm. Det, men det behöver inte ens stå i bild.
Vi vet. Nej, det räcker med att vi ser de här gondolerna.
Mm.
Och vatten. Och hus som rasar sönder. Det kommer strax.
Då vet man. Det rasar alltid sönder.
För Bond spanar ju in Vesper och han skuggar henne. Hon ber sig till någon plats där hon ska lämna över pengarna till Mr. White. Nej, det är inte Mr. White, det är någon annan kille. En av skurkar.
Med ett glas öga.
Med ett svart öga i glaset.
Ja, ett solglasöga.
Alltså det är glasögon med en svart... vad fan säger man?
Hälften solglasögon, hälften vanliga.
Ja, just det. Bra.
Typ.
Och de får syn på Bond för han är dålig på att smyga. Det börjar skjutas och de springer in i ett gammalt hus. Och här nere finns det några vattentankar eller någonting som de börjar skjuta på. Pang! Huset börjar svämma över och typ rasa. De slänger in Vesper i någon hiss och börjar springa ut och skjuta Bond. Bond springer ut och skjuter på dem. Och när han till slut har skjutit den sista skurken med en spikpistol. Och då försöker han rädda Vesper. Hon är ju fast i den här hissen och hela huset sjunker ner i vattnet. Men Vesper vill inte bli räddad.
Nej, varför det?
Jag tror inte man får något klart svar på det.
Hon låser och slänger bort nyckeln.
Jag tror att vi får det i nästa film faktiskt. Hon låser nyckeln. Ja, just det. Hon låser dörren och slänger nyckeln. Hissen rasar ner i vattnet. Bond simmar desperat efter. Försöker sparka upp dörren medan hon andas in vattnet och säger hej då till Bonden i vattnet. Till slut för han upp hennes livlösa kropp, försöker återuppliva henne, men slutar efter redan två sådana här livräddningsförsök. Det är ju lite dåligt tycker jag.
Det är inte deras forte, någon av agenterna, livräddning.
Nej, men när det sker på film, livräddning, då ska det ju vara så här fem gånger och så ska det komma någon och säga nej, du måste sluta nu.
Uh-huh.
Hon är ju död, fattar du inte det? Och sen så sliter sig personen loss och fortsätter livrädda två gånger till. Och då lyckas personen komma till liv igen. Men här slutar Bond efter två försök bara.
Han bara lägger ner. Kanske och försökt hindra honom.
Extremt dålig stil av Bond. Mm. Vilket jävla pucko.
Du tror att det är...
She was there, ripe for the saving. Och han bara, nej.
men han hade inte hjärtat i det längre. Han hade ju ett upplite där på henne. Han tyckte att hon hade...
Ja, hon hade ju svikit honom.
Ja.
Hon var ju en bitch, som man säger sen till N. Men då säger N att, hallå där, hur tror du egentligen att du och Vesper lyckades ta sig från den här tortyrkammaren när de där skurkarna kom och sköt eller chiffr? Jo, det var ju för att hon hade avtalat med dem att rädda ditt liv.
Jaha, det kan en tankeställare.
Ja, men vad är hennes grej egentligen? Varför gjorde hon så här? Varför tog hon livet av sig själv i den här hissen? Så han börjar fundera och nu så spårar han upp Mr. White. Det är det sista som händer i filmen. Mr. White blir skjuten i benet, kravlar sig till en trappa. Bond dyker upp med stort krypskyttegevär och pang, så spelas Bond-låten. Det är slut. Och nu känner jag mig lite slut. Ja, vad säger du Anders?
Nej, ja, men det var så det gick till. Jag såg det med egna ögon. Nej, men den var väl inte helt oangenäm.
Nej, men jag tyckte den var faktiskt väldigt bra. Men det som drog ner den var ju att Daniel Craig spelade Bond. Det är oacceptabelt. Men jag tycker Martin Campbell gör ett jättebra jobb. Fotografen gör ett jättebra jobb. Manusförfattarna, jo, det går lite upp och ner, men stundtals är det riktigt bra dialog och det händer saker ganska ofta. Det blir inte jättesåsigt. Jag tycker att den håller bra styrfart hela tiden och det är spännande set pieces, en del riktigt snygga actionscener. Ja, men en sevärd film, men det är ju också en modern film. Det är ju en modern actionfilm vi snackar om här. Typ en Bourne-film. Inte en Bond-film.
Kanske att pokerscenen var lite lång.
Ja, men jag gillar ju pokerfilmer.
Jag gillar pokerfilmer.
Jag gillar ju typ Rounders och Maverick.
Men då var det inget.
Det kunde ha varit lite längre.
Den kunde ha varit lite längre.
Pokerscenen kunde ha varit längre.
Pokerscenen kunde definitivt varit längre. Finns det någon director's cut där ute kanske?
Mm, ja, jag ska leta med ljus och lykta.
Så låter hela härligheten pågå. I realtid.
Ja, men nästa vecka får vi veta svaret på om Vesper Lynn var en bitch eller om hon var en ängel.
Är det så? Det är alltså en följetong fullt ut nu.
Ja, jag tror att man får veta svaret i Quantum of Solace.
Den har jag inte sett alls. Jag har sett biljakten i öppningen.
Ja, den var ju dålig, vill jag minnas.
Men biljakten är fräck.
Mm, men det finns någon riktigt tuff actionscen i den.
Okej, okay. Så det är följetong nu framöver alltså. Då måste man komma ihåg lite saker mellan filmerna.
Mm, och det är därför vi ska ta och boka in en Quantum of Solace-visning snart inpå. Så att inte våra lyssnare blir strandsatta ytterligare en vecka utan podden.
Jag tror du tänkte på mig. Jag blir strandsatt mellan filmerna.
Ja.
Ja.
Ja, det får ju inte du bli.
Det är ju redan, eller?
Det är ja. Gud vet vad du är.
Mm.
Ja.
Ja, men var det något mer? Fanns det något bra avslut här, tror du? Där vi kan stänga av det här?
Jag tar aldrig slut nu.
Det får fortsätta.
Ja.
Det bara rullar vidare. Jag tänkte nog gå hem, men om du sitter här och fortsätter här.
Mm. Precis, vad ska jag göra?
Eller ska vi ta en poker?